Välkommen till Skånes taltidning nummer 45 2018. Mytgivningsdag, fredag den 9 november. Solen den gick upp 7.30 i morse och går ner igen redan 16.12. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker det är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
Att låna talböcker från andra länder har sedan ett par veckor blivit mycket enklare, åtminstone i teorin. Men i praktiken verkar inte mycket ha hänt.
Lund kan överlåta färdtjänsten till Skånetrafiken.
Återinför tillgänglighetsrådgivaren, det föreslår synskadade i Ystad.
Så ska vi få höra ett litet språkexperiment som försöker besvara frågan: varför går det bra att säga saker om funktionshindrade som skulle vara otänkbart om det gällde andra?
Öppnat och stängt så med butiker, krogar och en telefonkiosk.
Att resa på egen hand kan vara en utmaning för den som inte ser. Men för finlandssvenska Gunilla Löfman öppnade det vägen till livet och blev till en bok. Hon är månadens ansikte i november.
Därpå evenemangstips med kennelklubb och mammutföreläsning.
Och kalendern med regeringsbildning, presidentbesök och musipigg.
Anslagstavlan kommer med meddelanden, inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Och tavlan är idag gemensam för hela Skåne. Slutligen kommer redaktionsrutan.
För några veckor sedan började det så kallade Marrakesh-fördraget gälla också i Sverige. Genom ett undantag i upphovsrättslagen får synskadade mycket lättare tillgång till utländska talböcker och punktskriftsböcker som kan delas fritt mellan länder som är med. Finns en bok inläst som talbok på till exempel engelska i Kanada ska den inte behöva läsas in på samma språk en gång till utan kunna användas även i Sverige. Men på många bibliotek känner man inte till de nya reglerna. Inga-Lena Örn arbetar på Hörs bibliotek med ansvar för talböcker.
Jag hade möjligtvis hört talas om det någonstans långt bak i minnesbanken. Men nej, jag känner inte till mycket om det.
Och vilken info har ni fått på biblioteken om att det ska börja gälla?
Ja, det har jag ju letat lite här i min inkorg i e-posten i de här månadsbreven från MTM. Och jag kan inte hitta att det har kommit någonting, i alla fall nu september, oktober, om detta överhuvudtaget.
Men vad tycker du om det här att det har börjat gälla någonting nytt som skulle kunna ge synskadade mer tillgång till böcker från andra länder och på andra språk, men att ni inte känner till det?
Ja, att de kan få tillgång till mer, det är ju alldeles utmärkt. Men att vi inte känner till det är ju rätt olyckligt faktiskt, tycker jag.
Men om någon kommer och vill låna en talbok på engelska som finns inläst i Kanada till exempel, vad skulle du göra då?
Ja, du. Bra fråga. Om det inte är någon talbok som finns tillgänglig på MTM, alltså på Legimus, så skulle jag inte kunna göra så mycket just nu åt det hela. Jag har försökt nu sedan du ringde i morse och leta lite efter riktlinjer för hur det ska gå till. Men det hittar inte jag någonstans hur det är meningen att det här ska gå till.
Så du vet inte hur det fungerar?
Nej,
helt enkelt?
Jag vet inte hur det fungerar. Och tittar man, jag har tittat lite sådär på SRFs hemsida och där är kanske där det står mest information, men därmed så står det ju även där att det är fortfarande så att man inte riktigt vet hur det ska gå till. Och jag har försökt att leta på lite andra sidor, men nej, tyvärr hade jag inte vetat hur jag skulle göra det. Men det är ju rätt olyckligt med tanke på att jag skulle kunna tänka mig att de första folk frågar, det är ju biblioteken.
Och vi ringde även till några andra bibliotek i Skåne där de inte heller kände till att Marrakesh-fördraget börjat gälla och vad det innebar för deras del eller deras låntagare. Kristina Passade är enhetschef på MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Och hon hänvisar till information på myndighetens hemsida.
Nej, det kanske de inte gör. Vi har en del information om det här på vår hemsida. Men det är också så att själva den svenska talboksmodellen har ju inte förändrats egentligen. Och det är också så att än så länge så jobbar vi jobbar i en global katalog där vi alltså kan kika på vilka titlar som finns som andra länder har producerat. Men den katalogen kan inte användaren direkt titta i, tyvärr. Vi skulle önska att det var så, och kanske kommer vi att komma dit här att man också kan få ta del av och kika på de här titlarna i den globala katalogen.
Men när någon låntagare kommer och frågar efter en bok inläst på engelska till exempel, som, då är det ju bra om de vet om det, bibliotekerna som får frågan.
Ja, men det är ju så att när biblioteken får frågan om till exempel en talbok som inläst på engelska, så tittar de ju i Legimus. Och finns den inte i Legimus så skickar man en beställning till oss.
Men det måste ju ändå vara viktigt att biblioteken känner till en stor förändring som gör att många fler böcker blir tillgängliga för synskadade.
Ja, ja visst. Det är klart att det är viktigt att de känner till det.
Så hur kommer ni att göra för att informera framöver?
Ja, vi får väl helt enkelt se till att vi informerar om Marrakesh-fördraget. Det är inte mer med det.
Många länder runt om i världen har redan anslutit sig till Marrakesh-fördraget. Några exempel är Chile, Burkina Faso, Australien och Kanada. Och Sverige gjorde de alltså sällskap för några veckor sedan. Och det man nu kan göra, det är att man kan söka i en global katalog, en så kallad ABC-katalog, som än så länge 26 länder i världen är anslutna till.
Själva sättet att få fatt i de här titlarna är egentligen inte förändrat eftersom vi har den svenska talboksmodellen. Så att man går till sitt bibliotek och sen så frågar man efter en bok. Och finns den då inte i Legimus så får NPM en beställning från biblioteket och sen så kikar vi efter om den finns producerad redan. Och annars får vi producera den från början då i Sverige. Mm.
Men tanken är att man ska få tillgång till betydligt fler böcker redan när de finns inlästa på till exempel engelska.
Ja, det är den stora vinsten med Marrakesh-fördraget, att vi nu har en möjlighet att globalt samarbeta, att få satt i titlar på andra språk, så att vi inte behöver dubbelproducera titlar som redan finns på andra språk. Och vi vet ju att många länder i väst har producerat flera talböcker. Så att jag ser den stora vinsten, åtminstone för oss här i Sverige, att få tillgång till böcker på engelska. Men även de stora invandrarspråken som till exempel arabiska, är det ju fantastiskt om vi skulle kunna få tillgång till dem. För att vi vill ha in jättemycket förslag på utländska titlar. Så mycket som möjligt. Och nu har vi ju sett att man också har tillgång till många fler titlar i den här IBC-katalogen, som den kallas för, den här globala katalogen. Så det ska ju gå mycket snabbare för oss nu att ladda ner de här till Legimus. Men just på andra språk så får vi in alldeles för lite förslag.
Men ni har inte märkt någon skillnad då efter att det här började gälla?
Nej, det har vi inte gjort. Så då är det ju naturligtvis en rannsakan som vi behöver göra. Varför det är så, förstås. Som du säger då, om det är bibliotek som inte har fått eller tycker att de har fått den här informationen.
Och Kristina Passad säger att det som återstår för att även biblioteken och de som vill låna en talbok eller punktskriftsbok på ett annat språk och från ett annat land själva ska kunna söka i den globala ABC-katalogen. Det är bland annat en tillgänglig teknik. Och för talboksanvändare i Sverige som vill ha talböcker eller punktböcker på andra språk blir en klar förbättring. Men den största förändringen, det handlar om länder där utbudet av anpassad litteratur är mycket begränsad.
Den stora vinsten är ju också för tredje världens länder som inte har möjlighet att producera böcker i den bemärkelse som vi gör. Så att när de väl har ordning på sin interna lagstiftning så kan de ju också ta del av de här böckerna. Och det är ju i tredje världen som den här, man brukar prata globalt om en boknöden. Det är där den är som störst. Det är där vi har de allra flesta personerna med någon form av läsnedsättning som alltså kan få ta del av de här böckerna på ett helt annat sätt.
Och hur kan det då se ut i ett sådant land? Vi har tittat på Senegal i Västafrika.
First of all, I must confess that Senegal has not yet ratified the Marrakesh Treaty.
Moussa Tiare är ordförande för den senegalesiska synskadeorganisationen AAS. Och han berättar att Senegal visserligen har undertecknat Marrakesh-avtalet men inte ratificerat det, alltså juridiskt förbundit sig att följa det. Ändå är avtalet redan nu viktigt för synskadade i Senegal, säger Tiare.
It opens possibilities for visually impaired persons in Senegal in a way that they could be in a better position to be able to use books in accessible format.
Tack vare att avtalet överhuvudtaget finns så ger det senegalesiska synskadade bättre möjligheter att få tag i böcker i tillgängliga format, säger Tiare och berättar att man arbetat upp kontakter med bland annat Frankrike. I den tidigare franska kolonin Senegal är franskkunskaperna mycket större än i engelska. Ett annat exempel på att avtalet redan berett väg för tillgängliga böcker och annat material och inte alls bara för böcker från andra länder är att det blivit lättare att få senegalesiska författare att tillåta att deras böcker används som underlag för till exempel ljud- eller punktskriftsutgåvor.
We ask for a kind of authorization, that is, you ask authors to allow you to make their books or materials in an accessible format.
Men tillgången på datorer och CD-spelare är låg. Så i praktiken betyder det här att böckerna produceras i punktskrift. När det gäller ratificeringen av Marrakesh-avtalet i Senegal så säger Moussa Tiare att den senegalesiska synskadeorganisationen fått kämpa för att ratificeringen ska bli av, men att han är mycket hoppfull eftersom landets högsta myndigheter har skyndat på processen nu.
We are still struggling for its ratification and we are very hopeful. Because the highest authorities in the country has given some instructions for the treaty to get in a quicker process.
Det sa Moussa Tiare, ordförande i den senegalesiska synskadeorganisationen AAS. Tidigare inslaget hörde vi Inga-Lena Örn, talboksansvarig på Hörs bibliotek. Och Kristina Passad, enhetschef på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Och reportrar var Åsa Kjellman Risi och Dodo Parekas.
Färdtjänsten i Lund har dragits med problem under en längre tid. Nu funderar det nya borgerliga styret på att föra över färdtjänsten från kommunen till Region Skånes regi och alltså låta Skånetrafiken köra den. Filip Sandberg, Liberalerna, är kommunstyrelsens nya ordförande i Lund.
Just nu så är ju vi från det nya styret i Lundakvintetten som vi kallas öppna för olika alternativ. Och det skulle kunna vara ett möjligt alternativ. Alltså vi är inte i det läget nu att vi vill utesluta något alternativ. Och när vi då tillträder formellt sett i de olika nämnderna från årsskiftet så kommer vi att se över den här frågan och vilka olika alternativ som finns.
Varför tänker ni på det?
Ja, det är ju många kommuner idag som är anslutna till regionen på det här sättet. Det är ganska ofta så att vi i Lund försöker hitta en egen modell för saker och ting och det är inte alltid som det blir bäst så. Och här är ju ett exempel på någonting som inte har fungerat tillfredsställande. Väldigt många kommuninvånare har hört av sig och varit väldigt bedömda att lundaborna är väldigt missnöjda med färdtjänsten. Det är så pass mycket som inte har fungerat. När det rödgröna styret tillträdde 2014 så lovade man ju guld och gröna skogar när det gällde färdtjänsten. Den skulle förbättras på kort tid och så har ju inte skett efter 4 års tid. Vi tror inte heller att det är någon quick fix och därför så kommer vi inte gå ut och lova stort. Men däremot så kommer vi att se över den här frågan, se vilka olika alternativ som finns. Och det vi vill det är ju att kvaliteten ska bli så bra som möjligt för våra kommuninvånare som är i behov av färdtjänst. Det är ju det som är vårt hela huvudsyftet med det.
Mm. För nytillkomna läsare av Skånes taltidning kan vi ju då berätta att färdtjänsten i Lund har haft kvalitetsproblem kan man väl säga. Det vill säga utförarna, Sverige Taxi och Helsingborgs Taxi, har inte hållit vad de har lovat under en ganska lång tid. Så det har varit ett återkommande ämne här om förseningar och andra missförhållanden. Skulle det bli bättre med Skånetrafiken då?
Det är ju någonting vi får titta på, hur nöjdheten har sett ut i de kommunerna som har varit anslutna till Skånetrafiken. Vi har ju, kan ju konstatera att kvaliteten inte har fungerat i färdtjänsten som har bedrivits hos oss. Och därför så behöver vi vara öppna för olika alternativ och titta på det. Det finns ju dels olika samordningsvinster man skulle kunna göra om det ligger under regionen. Men det finns ju också möjligheter att ta del av någonting som ett mer etablerat koncept. Å andra sidan så har det ju funnits synpunkter på den färdtjänsten som har bedrivits av regionen också. Så att det här är inte helt enkelt, och det är någonting vi kommer sätta oss och titta på efter de nya nämnderna tillträder från årsskiftet.
Frågan är då förstås vad resenärerna och deras representanter tycker. Rune Persson, ordförande för Synskadades Riksförbunds lokalförening, SRF Lundabygden. Vad säger du om de här tankarna?
Jag kan ju förstå att tankarna har kommit upp på grund av att de här Sverigetaxi som har kört Lund har varit så dåliga. Jag har ju själv ökat ut så bland annat min mor som skulle komma till oss för ett tag sedan. De läkade turen 3 gånger och sa de hade varit där, så att jag kan ju mycket väl förstå att tankarna har kommit upp. Men från det till att låta Skåntrafiken ta över färdtjänsten, då kommer man ju ännu längre ifrån resenären. Så att jag tycker väl inte att det kan vara det allra bästa alternativet, utan ju närmare taxi och växel finns resenären, ju bättre är det faktiskt. Det är min uppfattning.
Närmare i betydelsen då att om man behåller i kommunen så är det lättare att påverka hur färdtjänsten fungerar?
Så måste det bli. Hur man än vänder på allting så måste det vara bäst. Ju nära kommunen du har det, ju bättre är det. Du kan påverka på ett enklare sätt om du inte måste gå till regionen och Skånetrafiken, utan du kan påverka via politiker och tjänstemän och annat inom din kommun. Måste vara ett mycket bättre sätt att kunna påverka än via Skånetrafiken. För där har vi sett innan hur mycket krångel har varit där också. Så att mot 2 ting så måste det vara bäst att ha det via kommunen i alla fall. Det är min uppfattning.
Sa Rune Persson, SRF Lundabygdens ordförande. Men Filip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande i Lund, är inte särskilt oroad över ett minskat inflytande över färdtjänsten.
Alltså det är ju ett återkommande argument även då när vi fattade beslut om att lägga stadstrafiken hos Skånetrafiken. Å andra sidan så är ju Skånetrafiken, vi har ju en väldigt tät dialog med dem, och de är också väldigt måna om att Lunds kommun ska komma till tals och få sina synpunkter prövade, och att man hela tiden förbättrar stadstrafiken. Och detsamma gäller ju färdtjänsten, att vi skulle sitta helt utan något inflytande eller möjlighet att påverka, det ser inte jag.
Du är kommunstyrelsens ordförande för Liberalerna och du styr tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Förnya Lund ingår där också. Har ni samsyn i den kvintetten om den här frågan?
Ja, det vi har samsyn om det är att vi kommer sätta oss och titta på olika alternativ, och vi vill inte utesluta det alternativet med att färdtjänsten skulle ligga under regionen. Men vi kommer att sätta oss och titta på det här och se över de olika alternativen. Och det vi har som mål med detta, det är att vi vill ha så god kvalitet som möjligt för våra kommuninvånare som är i behov av färdtjänst. Det är det som kommer vara det viktigaste för oss när vi ser över de olika alternativen.
Sa Filip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande i Lund. Och i inslaget hörde vi även SRF Lundabygdens ordförande Rune Persson. Reporter var Mats Sundling.
I Ystad har Vänsterpartiet lämnat in en motion om att återinföra en tillgänglighetsrådgivare i kommunen. För 5 år sedan togs den bort av besparingsskäl. Men en sån behövs, säger vänsterpartisten Göran Brante till lokaltidningen. I årets tillgänglighetsbarometer, som görs av omsorgsföretaget Humana, kom Ystad inte ens med på rankingen över tillgänglighetsarbetet i Sveriges 290 kommuner. Brante skrev motionen tillsammans med partikamraterna Vicky Svedrell och Jonas Pettersson, som bägge också är aktiva i SRF Sydöstra Skåne.
Varför är det okej att uttrycka sig på vissa sätt när det handlar om personer med funktionsnedsättning, men inte när det gäller till exempel kvinnor? Det undrar Johan Lunner, som är reporter på Västmanlands taltidning, i ett personligt reportage.
Men vad säger de egentligen? Hur kommer det sig att man kan uttrycka sig lite hur som helst när det gäller funktionsnedsatta? Det är en fråga jag burit med mig under flera år, och under valrörelsen har jag hört massor av skrämmande uttalanden. Det är inte så att personerna som säger det är onda. Flera av dem har jag följt under många år och sett deras goda intentioner och uppsåt. För att ta reda på om jag bara är gnällig eller om det ligger någonting i mina reaktioner har jag bytt ut ordet funktionsnedsatt eller synskadad till kvinna eller kön. Sen har jag spelat upp det för två personer. Torbjörn Messing, som är sakkunnig inom jämställdhet på Länsstyrelsen i Västmanland, och Karin Flykt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor vid Socialstyrelsen. Hur kan det då låta när vi byter ut ord som handlar om funktionsnedsättning mot ord som handlar om kön?
Jag är ju inte kvinna själv, så att jag kan ju bara utgå från mina fördomar om vad man behöver, men jag tror att det är ganska svårt att vara kvinna i den här kommunen.
Vad tror du skulle hända om man uttryckte sig på det här viset gällande kvinnor i media? Vi hör Torbjörn Messing.
Ja, jag tror att det skulle bli ramaskri. Man hajar ju liksom till när man hör det. Och många skulle ju uppfatta det som rent könsdiskriminerande, det tror jag.
Vad är det som gör då att man inte reagerar likadant, tror du, när det handlar om funktionsnedsatta?
Jag tror att det handlar om att man inte har förstått att ens språkbruk är exkluderande. Man är inte lika van. Jag tror att det är någonting i språket som gör att det har blivit normaliserat att uttrycka sig på det sättet.
Vad är det som gör att vi accepterar funktionsnedsättning som ord men inte kvinna som ord i det här sammanhanget? Vi har Karin Flykt.
Jag tror att ett svar kan vara att vi har jobbat med jämställdhetsfrågor och jämställdhetsperspektivet så mycket längre än vad vi har jobbat med ett funktionsrättsperspektiv. Att vi har helt enkelt kommit längre. Det är en förklaring. Men sen är det väl också maktstrukturen i samhället, i att personer med funktionsnedsättning många gånger ses som en särgrupp, ett särintresse, och att de inte ingår i mångfalden.
Vad är det som gör då att det är så?
Jag tror att många kan känna att det finns svårigheter att associera och verkligen sätta sig in i personens situation. Vi jobbar fortfarande med inkludering i samhället. Personer med funktionsnedsättning är inte alls självklara på något sätt utifrån ett mångfaldsperspektiv och delaktighetsperspektiv. Så att den dagen vi har nått mål med det, då kommer sådana här sägningar också bli konstigt.
Här kommer ett annat exempel där jag bytt ut ordet funktionsnedsatt till kvinna.
Men skulle det vara så att personer upplever det som är av det här könet, då vill jag att man hör av sig till kommunen och berättar det. För då är det ju någonting vi måste jobba med och förändra. För mig som är en fullt fungerande man är det ju inte lätt att se kvinnors problem. Och då är det ju viktigt att vi får den informationen.
Språk och hur vi uttrycker oss, det blir liksom normaliserat. Och det som är normalt, det ser vi inte. Det där kan jag också känna igen ifrån andra diskrimineringsgrunder då, som till exempel jämställdhet. Ibland blir ju ojämställdheten också normaliserad, så vi inte längre ser den. Det här tror jag är ett sånt exempel på att det är så himla normalt att man pratar på det sättet så att man ser det inte.
Vad är det då som gör att vi kan uttrycka oss så här gällande personer med funktionsnedsättning men inte gällande kön?
En stor bidragande orsak är att funktionshindrades rättigheter har den kampen och den utvecklingen är inte lika gammal som exempelvis kvinnors rättigheter. Vi avvecklade institutionerna på 60- och 70-talen. Personer med intellektuell funktionsnedsättning fick rösträtt i slutet av 80-talet och så vidare. Så det här är fortfarande någonting som vi har inte helt enkelt kommit lika långt i människosynen, tänker jag, när det gäller personer med funktionsnedsättning. Och därmed inte sagt att vi inte kommer nå det, men jag tänker att där ligger vi efter.
Ett annat exempel ur verkligheten där jag bytt fokus från funktionsnedsatt till kön lät så här.
Det är en ganska svår fråga. Det är nästan så att jag måste vara kvinna själv för att veta exakt vad som fattas. Det kan man nog säga direkt. Jag försökte då du kontaktade mig, så har jag försökt sätta mig in i hur det egentligen är att vara kvinna i kommunen. Jag provade det här själv med att gå omkring i högklackade skor och upptäckte, oj då, det här var ju väldigt svårt. Det här var jättesvårt. Men det är ju klart, jag är ju man. Så att, Karin Flykt, tror du att personer uttrycker sig så här för att de vill vara exkluderande?
Nej, jag tror att folk kanske också säger så här för att de tycker att de visar förståelse. Många gånger, att jag kan inte sätta mig in i din situation. Det är inte det handlar om, att vi ska kunna sätta oss in i varandras situationer fullt ut. Exemplet som du ger också, att om man byter ut det till kvinnor så blir det blir väldigt märkligt om vi inte ska kunna sätta oss in i varandras situationer utan att behöva gå i varandras skor, så att säga. Men jag är inte förvånad. Det är inget ovanligt uttalande, men jag är inte säker på att det är menat att vara exkluderande. Det är absolut inte.
Hur kan man då synliggöra det här sättet att uttrycka sig? Torbjörn Messing.
Ja, men jag tror att man måste göra det med någon slags fingertoppkänsla. För att skuldbelägga människor och säga att nu uttryckte du dig fel och sådär. Det känner jag också igen från hela den här rörelsen. Det är ju definitivt inte rätt sätt att göra det på. Utan upplysa ungefär som det samtal som vi har nu. På ett ödmjukt sätt som gör att vi erkänner liksom att jo, det här språkbruket kan vara exkluderande, men vi gör inte det här med vilje, utan det har skett, det har blivit liksom normaliserat.
Hur skulle man då kunna göra för att inte hamna i situationer där man uttrycker sig så exkluderande som i varje fall jag tycker att man gör?
Ja, jag skulle väl framförallt ge rådet att ta reda på fakta innan, att om man ska vara med i något mer sammanhang som tv eller radio och vet att det kommer komma frågor, så ta reda på fakta innan. Det finns väldigt mycket forskning och statistik av olika slag kring hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Vilka hinder man möter i samhället och så vidare. Det finns väldigt mycket gjort på det, så att även här går det att vara påläst. Det är mitt råd.
Hur ska vi då få personer att ändra på sitt sätt att uttrycka sig? Jag kan ju bara gå till mig själv. Min inbyggda tröghet som finns där då jag ska ändra på det invanda.
Jag skulle kunna dra samma parallell igen med MeToo. Efter att man uppmärksammar hur språkbruket har sett ut där, så är det ju många fler som ser och upptäcker. Och på samma sätt tänker jag att man skulle kunna göra här. Genom att du gör det här reportaget så kanske fler människor blir medvetna om sitt eget språkbruk. Och så kan man få spridning på det. Och då får man ju i stånd en förändring också.
Sa Torbjörn Messing, jämställdhetssakkunnig på Länsstyrelsen i Västmanland. Vi hörde också Karin Flykt, samordnare i funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen. Och reporter här var Johan Lunner på Västmanlands taltidning.
Öppnat och stängt. I Kristianstad har Blomsterbergs sängar öppnat en ny butik. Adressen är Karlsgatan 12 i centrum och inte i det nya köpcentret dit många andra har flyttat.
I Hyllinge i Åstorps kommun har köpcentret Familia tappat två butiker, nämligen Skorönne och Big Box.
I Åstorp har å andra sidan hotell och restaurang Rosenberg öppnat på Gamla torg 1. Där serveras mest dagens lunch i veckorna. Ägarna drev tidigare parkköket i Klippan.
I Malmö har lunch- och hämtmatsrestaurangen Hagen stängt efter 5 år. Istället har kollegan Plant Magics Kitchen öppnat i lokalen på Storgatan 41 vid Davidshallstorg.
I Limhamn har sushi- och pokebowl-stället Fusion Sushi öppnat på Övägen 8 vid Dragörskajen.
Och i Simrishamn har en gammal vacker rikstelefonkiosk med bronsspira på taket återsatts på plats på Stortorget. I 2 år har den varit borta för renovering och nu saknas bara en tidstypisk telefon så att det också går att ringa från kiosken.
Att försöka stödja åtminstone en annan människa i samma situation som en själv och att lära sig resa på egen hand. Ja, det blev vägen tillbaka för den finlandssvenska ekonomen och ordföranden för SRFs finlandssvenska systerorganisation Gunilla Lövman när hon mitt i medelåldern miste så mycket av sin syn att hon hade svårt att fortsätta jobba. Och efter stor vånda och efter en psykisk nedförsbacke bestämde sig för förtidspensionering. Efter några Europaresor på egen hand kom Gunilla Löfman till Senegal, där hon var med om att initiera en talboksverksamhet. Och det var också där den där människan i samma situation som hon själv fanns. Gunilla Löfman är månadens ansikte i november. Vi träffade henne i Malmö, dit hon hade med sig sin nyutkomna bok Att se. Och tog först en titt på omslaget.
Det är oceanen, det är sanden och om du riktigt tittar noga så ser du vattnet som glittrar och rinner runt fötterna. Det är alltså jag själv som går längs stranden i Joff Village i Dakar. Och jag visste inte när jag tog det där fotografiet att det, jag visste inte att jag skulle skriva en bok, och allra minst så visste jag att det där fotot skulle, att jag skulle vilja ha det på pärmen, men så är det. Och orsaken till att jag var i Dakar är den att jag har själv fått en synskada i vuxen ålder. Jag jobbar med siffror och så en dag kunde jag inte se skillnad. Till exempel på 5 år och 6 år och 3 år och 8 år. Och jag var tvungen att lämna min bokföringsbyrå som jag själv hade byggt upp och så vidare. Och så kämpar jag mig igenom olika frågeställningar. Och sen börjar jag engagera mig då för, som jag brukar säga, synskadebranschen. Jag har haft olika uppdrag och också internationellt. Och sen, ja, det var en dag som jag bestämde mig för att nu vill jag våga fara ensam igen på en resa. För ensam reste jag innan jag fick synskadan.
Jag skriver medan jag är på väg. Med på färden finns rädslan, modet, ilskan, sorgen, glädjen och lyckan. Men även en följeslagare som inte går att lämna hemma. Min grava synnedsättning. Den kan ställa till med kvistiga situationer. Men den har också skapat fantastiska möjligheter.
Och då bestämde jag mig för att åka till Tallinn där jag aldrig har varit förut. Jag var där 3 nätter och dagar och tänkte att där får jag forska i hur jag ska göra. Och 2 veckor senare åkte jag tillbaka.
Hur gick det i Tallinn?
Ja, helt bra. Visst, jag mötte alla möjliga underliga problem, men det var jätteskoj. Så 2 veckor senare så får jag tillbaka till Tallinn, men därifrån tog jag bussen till Riga och var där. Och sen tog jag bussen till Vilnius och var där. Och sen tog jag bussen till Warszawa, där jag var en hel vecka. Och bussen mellan Vilnius och Warszawa tog 9 timmar. Och där i bussen så satt jag med kompassen och gjorde anteckningar och skrev vad klockan är och hur vi, nu får vi åt det hållet och nu får vi åt det hållet. Och sen försökte jag, räknade jag järnvägsspår och broar och floder. Och efteråt så har jag tittat efter på Polens karta vilken väg jag åkte till Warszawa. Jag skriver i boken att eftersom jag då har varit i ekonomibranschen så skrev jag liksom att aktiekursen i välbefinnande, den steg otroligt. Och en del av det här att vara ensam är att jag inte blir påmind om vad jag inte ser. Det är ingen som talar om saker och ting längre bort. Och hur jag än tittar så ser jag dem inte, utan jag helt enkelt åkte spårvagn och gick i några butiker och jag var på konsert. Jag lyckades hitta operan Carmen och därifrån skulle jag gå sent en kväll i tunnlar under gatan. Och det var jag rädd för, men före det så tränade jag att i dagsljus gå hem från alltså där, den här teatern, så att jag visste att jag gick rätt och jag inte tappade bort mig. Men hjärta klappar nog, men jag är jättelycklig över att jag gjorde det där.
En väninna sa en gång, du verkar behöva stora äpplen att bita i. Helst sådana som egentligen är för stora för dig. Du börjar gnaga på dem och du ger inte upp. Det må ta lång tid, men förr eller senare har du slukat dem. Behovet av att visa för mig själv att jag klarar av att resa ensam är kanske just ett sådant äpple.
Och du säger att du slapp ha den här känslan av att du missade någonting därför att det var ingen som berättade det du inte såg. För annars är det ju faktiskt precis det man brukar vilja att få, nämligen syntolkat hur det ser ut. Säger du motsatsen?
Alltså visst vill man också ha syntolkat, men om jag går tillsammans med några vänner som är seende, så jag är jätteglad att jag har vänner som inte tänker på mig som synskadade Gunilla, utan bara Gunilla. Men jag har upplevt också det där att det blir en förstämning i gruppen när jag sen frågar någonting. Någon säger att titta så fin den där statyn är där. Och så säger jag, vilken staty? Det är på något sätt som jag ibland upplever att det finns en sorg både hos mig och den som jag är tillsammans med. Den känslan slapp jag nu, men jag var ju fullt medveten om att det fanns en hel del som jag inte såg. Men so what? Jag njöt av det som jag hade omkring mig.
Det här beskriver du i dagboksform, så att det man får här är dina beskrivningar av vad du är med om.
Jo, och jag beskriver också när jag gör bort mig. Glömmer att planera och så står jag någonstans och funderar att naja, vad gör jag nu då? Men på något sätt så ger det ju mig också sen en, alltså den där wow, I did it.
Jag funderar och kommer fram till att det finns en sak jag kan försöka göra. Jag ska stödja en annan person som är i en liknande situation som jag själv befinner mig i. Medan jag med beslutsamma steg går hem tänker jag att nu gäller det att se möjligheter att göra just detta.
Och så får du iväg betydligt längre bort.
Ja, det gjorde jag. Och det var så att allra först början till att jag får till Senegal var det att jag fick representera Finland på World Blind Unions kongress i Bangkok och träffa väldigt många människor. Och en dag kom det e-post från Senegal och jag och Moussa Thiare, som då var sekretarie general för Senegals organisation för synskadade. Och så funderade han om det fanns något sätt då som mina organisationer kunde hjälpa dem. Och jag sa att nej, jag är inte med i någon sån organisation. Men vi fortsatte att diskutera och så började jag tala om talböcker. Och så berättade han att de har inga talböcker i Senegal. Då blev jag, kan man säga, vild. Och bara fick för mig, kan man som enskild person göra skillnad? Och istället för att reparera köket så stack jag iväg till Senegal för att ta reda på hur de arbetar där, den här organisationen. Och det visade ju sig att den här Moussa, han arbetar på universitetet. Och så sa jag att okej, gör ett bra projekt. Jag ska se om det går att hitta pengar någonstans. Utan att ha en aning om. Och det tog flera år som vi jobbade tillsammans. Men idag håller man på att bygga upp ett online-bibliotek för skolsystemet. Så när jag då kom första gången till Senegal så fick jag då veta att de blinda barnen hade absolut ingen tillgång till skolmaterial. Lärarna skrev på punktskrift något sammandrag av några böcker och så här. Det kändes inte bra, men nu känns det bra. Och ja, så det här, jag tror det blir flera projekt.
Och hur lyckades du fixa pengarna till de här talböckerna i Senegal? För det var det du gjorde.
No, alltså, det var nog någonting som Mosa och jag gjorde tillsammans. Och efter det att man godkände den här Marrakesh-treaty, som ju handlar om att vi som har synskador då ska få bättre tillgång till böcker.
Alltså man ska ju få dem från andra länder också.
Ja, alltså ska vi säga så att en bok behöver produceras bara en gång då på ett språk, och sen kan den spridas till andra länder. Och så grundades det också någonting som heter Accessible Books Consortium. De skickade ut då ett meddelande att de hade pengar för ett projekt i Afrika. Och vi lyckades då göra en symboliken en mycket bra ansökan, för det var Senegal som fick pengarna. Och medan vi höll på det här så fick vi också kontakt med alltså International Daisy Consortium. Och via den vägen så är också nu Senegal med i ett...
Gunilla Lövmans berättelse om hennes och Moussa Tiares kamp för talböcker i Senegal vindlar sig fram mellan olika världsomspännande organisationer, bidragsansökningar till Rotary, kontakt med FN-organ och chefen för det internationella Daisy-konsortiet för talböcker och många andra. Gunilla konstaterar enkelt att om man så börjar med att göra kurslitteratur tillgänglig bara för synskadade och blinda studenter, så kommer det att ge ringar på vattnet. Något hennes envetna arbete och många resor till Senegal verkligen tycks tala för.
På något sätt är det väldigt fascinerande att få för sig att fara till Senegal och göra någonting, och mitt i allt så är man ute i världen med internationella organisationer. Och
jag är fascinerad över hur Mosa ensam och tillsammans med andra fått samhälleliga instanser att se hur viktigt projektet är. Tiden från då jag stack iväg till Senegal våren 2013 till idag är förunderlig. Inte visste jag då att den ödmjukhet jag har känt under resans gång skulle växa sig så stark. Ödmjukhet över att jag har fått vara med och ställa till med både det ena och det andra. Över att få vara med och förverkliga en galen idé, en vild fantasi, en dröm.
Så, alltså, det är helt otroligt vad som har hänt på vägen. Men lite envishet har det varit.
Och allting började med att du for till Tallinn för att se om du klarade det på egen hand.
Ja visst, det var så. Och det finns nu mellan pärmar. Och sen har jag vävt in lite också synskadefakta. Och jag tror där finns sån synskadefakta som ingen skulle ha lust att läsa om man bara gör en broschyr. Men den kommer så där automatiskt när jag tar upp ett eget problem som jag har. Så går jag över och beskriver hur det ser ut i världen.
Folkbildning i praktiken.
Vad sa du?
Det du ägnar dig åt är ju folkbildning i så fall.
Ja, folkbildning, ja. Men det som var intressant var att ett förlag som jag skickade boken till så sa att de kan inte, det är för liten målgrupp, sa de om boken. Så skrev jag tillbaka och sa att okej, ni har bestämt er, men jag har inte skrivit för den här boken för synskadade. Synskadade personer känner till problemen som jag beskriver, men jag tror att det är så att det är jättesvårt för seende att ta till sig en del saker som står i boken, därför att man som seende är väldigt rädd för att förlora synen. Och damen svarade till sist att jag hade rätt.
Och det var inte det förlaget som gav ut den sen?
Nej, utan det var ett annat förlag, och det har varit helt fantastiskt att arbeta med det här förlaget. Så säger de att jo, vi har lite funderat om vi också i framtiden skulle ge ut våra böcker i tal. Och vi har bestämt oss för att din bok ska bli den första, för den har också givit oss inspiration att göra det. Och nu måste jag bara få berätta att på den allra första sidan så står det: jag skriver till dig som lyssnar till boken, och jag skriver till dig som ser att läsa den.
Var du lika företagsam i din gamla siffervärld?
Nå, på sätt och vis var jag ju företagsam, eftersom jag startade upp en bokföringsbyrå som växte och jag fick, hade anställda och så vidare. Så nu var jag väl företagsam då. Och nu fortsätter jag.
Det är först när Gunilla Lövman åkt hem från Malmö och de konferenser för synskadades organisationer som hon besökt som vi bestämmer oss för att hon ska bli månadens ansikte i november. Och då är det bara att ringa upp henne i Åbolands skärgård, för övrigt precis i ett av de områden som uppmärksammats på sistone efter finska tillslag mot ryska intressen, och be henne beskriva sig själv.
Jag är en livlig person som pratar med hela kroppen. Sen så är jag 165 centimeter lång. Och enligt läkarna så har jag några kilo för mycket för den längden. Men jag tycker ändå att det känns ganska bra. Så har jag mycket kort och mycket ljust mitt hår. Och blå ögon, tror jag är ganska blek som man är den här tiden på året i Finland.
När det gäller klädsel, vad har du på dig just nu?
Nå, just nu så har jag ett par hemmabyxor som är blå och svart spräckliga och ett par yllesockor på fötterna och en gul kollis.
Och på en av bilderna som vi tittade på, där hade du en folkdräkt på dig. Hur ser den ut?
Folkdräkten som jag hade på mig då i Bangkok, så det är en vit blus och blå kjol. Ganska lång och vid. Och det finns också på den där blusen små broderier i rött. Så tror jag i alla fall att det är rött.
Och vad var det här för en dräkt? Var kommer den ifrån?
Nu är det intressanta att eftersom jag inte äger en folkdräkt så måste jag låna från en moster en blus och så ta min egen kjol. Det var nog inte riktigt det rätta.
Så det var fusk?
Ja, det var fusk, ja. Ja, ja.
Ja, Månadens ansikte, förbundet Finlands svenska synskadades 67-åriga ordförande Gunilla Lövman må ha fuskat med folkdräkten, men inte med sitt arbete i synskadefrågor. Hennes bok heter alltså Att se och finns inläst som talbok i Finland. För att låna den får man alltså vända sig till sitt bibliotek och be dem att beställa boken via MTM. Musiken i inslaget framfördes av den senegalesiska artisten Wally Seck. Och vi ska tillägga att Gunillas synskada är en form av makula degeneration. Medan reporter, det var Dodo Parikas.
Evenemangstips. Vi har tidigare tipsat om Malmö Operas pågående turné Skåne runt med operan Carmen. Men på grund av att biografteatern Grand i Simrishamn har stängt så är föreställningen ikväll fredagen den 9 november 19.00 inställd.
En ny syntolkad film finns nu för nedladdning i appen Movietalk. Det är det uppmärksammade mötet mellan då både påhittade och verkliga figurerna X och Y, vilket även är filmens titel. De spelas av Anna Odell, hon med filmen Återträffen, och skådespelare Mikael Persbrandt, som bägge också medverkar som sina egna jag. Men vilken skepnad de för tillfället intar är upp till publiken att hålla reda på, eller snarare gissa över. Även andra personer medverkar, så att hittepå och verklighet glider samman ännu mer. Filmen finns med inläst text och syntolkning.
På Tryde 1303 i Tommelilla kommun finns café, bed and breakfast, butik med mera. och ett galleri. Där kan man till och med den 30 december ta del av konstnären Juan Villavicencios skulpturutställning Identitet, som handlar om hur vi speglar oss i våra föräldrar. Utställningen består av en rad porträttbyster i lera. De flesta föreställer Juans och hans fru Annas föräldrar, men även Juan själv är avbildad. Också ljudinspelningar ingår i utställningen och synskadade är välkomna att känna på porträttverken, hälsar Juan. Mer information finns att få på telefon 0733 75 1303 där det också går att boka visning av utställningen. Och adressen är just Tryde 1303 i Tomelilla.
Lilleborg, Herrelövs gård och andra byggnader i Kristianstadstrakten berättar arkeologen Anders Ödman om på Särlagården i Tollarp den 2 december klockan 19. Tollarpsbygdens föreläsningsförening arrangerar och adressen är Särlagatan 21 i Tollarp.
Sydskånska kennelklubben anordnar en valputställning på Flyinge Kungsgård den 11 november mellan klockan 8 och 17. Det är valpar från 4 till 12 månader som ställs ut. Inträde 80 kronor för vuxen och 40 för barn mellan 7 och 15 år.
Mellan klockan 16 och 19 den 12 november är det tema diabetes på anhörigcentrum på Norra Kyrkogren 17 i Landskrona. Diabetespumpar och servicehundar är något av det som presenteras. Det är fri entré och ingen föranmälan. Och nyttiga förfriskningar kommer att serveras.
Jord är inte bara namnet på ett hipsterfik i Malmö utan också titeln på ett relationsdrama som utspelas på ett lantbruk och handlar om fadern, sonen och jorden vi ärvde. PS-författare är den amerikanske dramatikern Bruce Gooch. I rollerna Peter Jansson, Peter Sundberg och Therese Lindberg. Och föreställningen ges på Kristianstads teater 13 november 19.00 och cirka 2,5 timmar framåt. Biljettpriserna varierar mellan 100 och 250 kronor. Den 27 november mellan 19 och 20.30 ges föreställningen Några av oss. Den handlar om 14-årige Peter Gintz som hamnar i koncentrationslägret Theresienstadt. Tillsammans med en grupp andra pojkar ger han där ut en tidning och under 2 år rapporterar om risk för sina liv sakligt och gripande om livet i lägret. Och efter 2 år så förs Peter till gaskamrarna i Auschwitz, men texterna finns bevarade för framtiden. Pojkarna i koncentrationslägret lyckades i det yttersta mörkret mobilisera sin kreativitet till motstånd och medmänsklighet. Kristianstads riksteaterförening arrangerar och Nordic säljer biljetter till bägge pjäserna.
De tysk-grekiska systrarna Kiveli och Dana Dörken spelar pianomusik av Edvard Grieg, Fanny Hensel Mendelssohn, Felix Mendelssohn samt Igor Stravinskis Våroffer den 14 november klockan 19 i hörsalen på Ängelholms bibliotek. Förköpsbiljetter finns på Kilbergs bokhandel, Akademibokhandeln, på Storgatan 56A i Ängelholm. Och de har telefon 0431 10013. Överblivna biljetter säljs utanför hörsalen konsertdagen från klockan 18. Och priset är 120 kronor för kultursällskapets medlemmar, en 20 mer för alla andra. Förköp kostar 15 kronor extra för alla, medan skolungdomar kommer in gratis.
Selmadagen 2018 äger rum den 14 november 16.00-19 i Teatercaféet på Landskrona Teater. Bland annat så ska priset Årets Selma delas ut. Det är ett nytt feministiskt pris instiftat av Bonnierförlagen och Selma Stories som är en del av Bonniers. Priset går till en person eller organisation som gjort avtryck i jämställdhetsdebatten under det gångna året och bidragit till förändring och förbättring i samhället. Det blir även föredrag och underhållning under eftermiddag och kväll.
På Trelleborgs bibliotek är det litteraturkväll med författaren Frida Skybäck som den 14 november klockan 19 berättar om sin feelgood-roman Bokhandeln på Riverside Drive. Bokens huvudperson är Charlotte, för ung för att vara änka, för ung för att ha förlorat den hon älskar. I sitt vilsna tillstånd tar hon en paus från sitt framgångsrika företag och söker ro på den skånska landsbygden. Men så kommer ett oväntat besked. Charlotte är efter ett hus i London av en moster hon knappt visste att hon hade. Och huset inrymmer en konkursmogen bokhandel. Inträdet kostar 100 kronor och med lustkort är det 20 kronor billigare.
På Landskrona teater blir det stand-up med Oslipat 15 november klockan 20-22. Och ståuppandet står Jonathan Unge, Isak Berg och Erika Andersson för. Biljetterna de kostar 150 kronor. Är man studerande så kostar de 110 kronor och Tixter är det som säljer.
Mammutar. Vi kan återskapa dem, men bör vi? Skulle du vilja se mammutar i Sibiriens vildmark igen? Eller kanske stöta på en uroxe under löprundan? Ja, det kan mycket snart bli verklighet. Om det berättar Toril Kornfelt, vetenskapsjournalist, författare och föreläsare med fokus på biologi och bioteknik. Detta den 15 november mellan 17 och 19 på Babel på Spångatan 38 i Malmö. Kornfelt har studerat biologi vid Lunds universitet och hennes första bok Mammutens återkomst kom ut 2016. Priset är 145 kronor och biljetter säljs i dörren innan föreläsningen.
Nordvästskånes mest lokala julshow med Laila Adel och Renaida utlovas torsdagar till lördagar mellan 29 november och 8 december på Best Western Hotel plus hus 57 i Ängelholm, långt namn där. Flashing Angels är titeln och Nordic säljer biljetter för 1195 kronor och då ingår både julbord och ett antal drycker. Adress Östergatan 57 i Ängelholm.
Den som börjar planera för evenemang efter årsskiftet kan sikta in sig på jazz, folkmusik och reggae när Malmösångerskan Malena Ardevall uppträdde på Victoriateatern på Södra Försvarsgatan i Malmö den 19 januari 1930. Insläpp en halvtimme tidigare. Det är som vanligt på Victoria en så kallad picknickkonsert där man tar själv med sig eventuell mat och dryck. Men det finns också platser på balkongen där man inte äter. Biljetterna kostar 100 kronor och säljs av Kulturcentralen.
Biljettinformation. Tixter telefon 0771 47 70 70. Nortic 0455 61 97 00. Och Kulturcentralen 040 10 30 20.
Kalendern för vecka 46 inleds med måndag den 12 november då Konrad och Kurt har namnsdag. Under denna vecka, då över två månader gått sedan valet, ska riksdagen säga ja eller nej till Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som Sveriges nästa statsminister. Och blir det ett nej har talmannen Andreas Norlén ytterligare tre möjligheter att föreslå en regeringsbildare. Och om det inte lyckas går Sverige till extraval, eller som det hette tidigare, nyval. I Stockholm är det avslutningskonferens för ett projekt kallat Idrott, aktivitet och hälsa för barn och unga med synnedsättning som pågått i tre år. Och den som har kvarskatt för 2017 att betala in måste göra det senast detta datum.
Tisdagen den 13 november kommer det ekonomiskt krisande och politiskt turbulenta Italiens president Sergio Mattarella på statsbesök till Sverige. På dagordningen står bland annat digitalisering och hållbarhet, Europasamarbete med fokus på forskning samt kultur. Och för precis 100 år sedan föddes den modernistiske poeten och ledamoten av Svenska Akademin, Werner Aspenström, en av de så kallade 40-talisterna, en gruppering dit även Stig Dagerman, Erik Lindegren och Carl Wenberg räknas, och där allas verk präglades av andra världskrigets fruktansvärda händelser. Aspenströms debutbok Förberedelse kom 1943. Den sista, Israpport, publicerades 1997, samma år som han dog. Och Aspenströms böcker finns inlästa som talböcker. Det är Christian och Christer som har namnsdag, och kanske passar det att fira dem med en smörgåstårta eftersom detta även är just smörgåstårtans dag.
Onsdag den 14 november är det Emilia och Emil som firar namnsdag. Och det är också världsdiabetesdagen. Förändringar i näthinnan som drabbar personer med diabetes kallas diabetesretinopati. Och det är omkring en tredjedel av alla med diabetes som även får näthinneförändringar. Av dem är det i sin tur mellan 10-35% som också får synskador, enligt Diabetesförbundet.
Jag har alltid varit som bortblåst ur min egen kropp. Jag har aldrig passat in i handlingen i mitt eget liv. Jag har alltid trott att det konstnärliga skapandet är ett sätt för den hudlöse att skaffa sig hy.
Ja, poeten och akademiledamoten Kristina Lund som vi hörde här fyller 70 år denna dag. Och det gör också Storbritanniens byggnadsvårdsintresserade tronföljare, alltså kronprins Charles. Här hemma är det dessutom ostkakans dag.
Torsdagen den 15 november är det Leopold som har namnsdag. Och det här är den sista möjliga dagen för regeringen att lägga fram en budgetproposition. Och har Sverige ingen ny regering detta datum är det den socialdemokratisk-miljöpartistiska övergångsregeringen som lägger fram budgeten. Nästa år kan en ny regering föreslå justeringar och ändringar. I Stockholm så startar en 2 dagars internationell konferens om åtgärder mot barnaga. Och för 35 år sedan fick Europa en ny statsbildning, åtminstone på pappret. Det var den turkisk-ockuperade norra delen av Cypern som utropade sig som den turkiska republiken Cypern eller Nordcypern. Och det är bara Turkiet som erkänt den.
Fredag den 16 november firas Vivekas och Vibekes namnsdagar. 60 år fyller en av Nordens deckardrottningar, den norska författaren och tidigare justitieministern Anne Holt. Den senaste och 10:e av hennes böcker om kriminalkommissarie Hanne Wilhelmsen kom förra året. Den heter I stoft och aska och finns som talbok.
Lördagen den 17 november är Naemis och Naimas namnsdag. Detta är också den internationella studentdagen som ursprungligen tillkom till minne av att detta datum 1939 så mördades en rad oppositionella studenter av nazisterna i det då tysk-ockuperade Tjeckoslovakien. Ytterligare 1200 studenter sändes till koncentrationsläger och de tjeckoslovakiska universiteten stängdes. I dagens Tjeckien och Slovakien är detta en allmän helgdag till åminnelse av kampen för frihet och demokrati. Och så har 1 år passerat sedan den folkkäre skådespelaren och sångaren Richard Wolff gick bort i sviten av en lungsjukdom.
Söndag den 18 november har Lillemor och Moa namnsdag. I grannlandet Lettland firas nationaldag, liksom i de 2 andra baltiska staterna, är i år 100 år sedan prick sedan självständighetsförklaringen från Ryssland 1918. Och för 40 år sedan ägde den så kallade Jonestown-massaken rum i just Jonestown i Guyana, uppkallat efter sektledaren Jim Jones. Över 900 personer dog i vad som delvis tycks ha varit ett kollektivt självmord. Och delvis självmord under tvång eller direkta mord. Detta är också en av ett 30-tal så kallade Tycho Brahe-dagar. Eller dagar som enligt den danska astronomen på Ven skulle vara särskilt otursdrabbade. Det finns även brahiska turdagar men de är bara 4 till antalet. En märklig detalj är att Tycho Brahes otursdagar delvis ligger på olika datum i Sverige och Danmark. Det är även den tecknade musen Musse Piggs 90-årsdag. Den 18 november 1928 hade denna tecknade Disneyfigur premiär i filmen Steamboat Willie, eller Musse Pigg som ångbåtskalle som den kallades på svenska. Och till skillnad från sin tecknade kollega Kalle Anka så bar Musse kortbyxor men hade bar överkropp i sitt debutuppträdande. Kalle fortsatte sedan byxlös genom tillvaron medan Musse senare fick både långbyxor och skjorta. Och så har det gått ett halvsekel sedan den första knapptelefonen med tonval lanserades, vilket skedde i USA.
Anslagstavlan för hela Skåne börjar med ett meddelande från synenheten Vuxna som kommer att ha stängt hela dagen på samtliga mottagningar i Skåne den 22 november.
Synskadades riksförbund bjuder in till en punktskriftskurs på Almåsa utanför Stockholm. Många funderar på varför man ska lära sig punktskrift och svaren är lika många som antalet individer som använder sig av detta fantastiska skriftspråk för synskadade världen över. Ta denna unika chans att lära dig mer om hur punktskriften kan berika just ditt liv. Har jag tillräckligt bra känsel i fingrarna för att läsa punktskrift? När kan jag använda det? Och hur skriver man? Fungerar punktskrift med den nya tekniken? Finns det tidningar, böcker och roliga spel? Hur ser musiknoter i punktskrift ut? Och framförallt, var kan jag lära mig punktskrift? Vi lovar att du får svar på alla dessa frågor när vi dukar upp en buffé med experter på punktskrift. Missa inte denna chans utan skicka in din anmälan. Kursen hålls veckoslutet den 7-9 december på Almåsa Havshotell utanför Stockholm. Kursen är gratis. Skynda att anmäla dig. Den som är först till kvarn får en plats. Sista anmälningsdag är 20 november. Och anmälan sker via mail till punktskrift@srf.nu eller via telefon 08 39 91 70 till Lena Nissula Wester eller till 08 39 93 33 till Arne Ljunglin. Varmt välkommen, hälsar Lena och Arne.
Den lokala anslagstavlan börjar med meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs som först bjuder in till månadsmöte tisdag 13 november mellan 14:00 och 16:15 i SRFs lokal Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Fikaavgiften är 30 kronor och det blir sedvanliga mötesförhandlingar. Vi får också besök av Ulrik Alm som ska berätta om sin senaste resa. Sista anmälningsdag är måndagen den 12 november klockan 12 till kansliet telefon 15 83 93 eller e-post info.srf.hbg@telia.com. Och om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! SRF Helsingborg Höganäs bjuder också inne till onsdagsträff 14 november mellan 13:00 och 15:15 i SRFs lokal. Fikaavgiften är 30 kronor och det blir frågesport. Meddela kansliet att du kommer så att vi kan planera fika och gör det senast tisdag 13 november klockan 12. SRF Helsingborg Höganäs hälsar också att det är dags att beställa almanacka för 2019. Almanackan är i A5-format med text och siffror i svart färg och helgdagarnas datum i vit text mot röd ruta. Pris 100 kronor. På framsidan kan du få ditt namn. Fram- och baksida är plastade. Beställ på kansliet. Om du inte kan hämta din almanacka så kan vi skicka den till dig med inbetalningskort och portokostnad. Hälsningar kansliet.
Synskadades förening Kristianstad Bromölla inbjuder sina medlemmar till julfest lördag den 1 december klockan 12-18 på Harastorps gästabud på adressen Åbyvägen 300 i Färlöv. Vi börjar med den sedvanliga glöggen, fortsätter med Harastorps rikliga och goda julbord, innehållande allt vad som önskas av kalla och varma rätter, tillagat på plats av de bästa råvaror. Därefter följer julgröt, kaffe med pepparkaka och troligen också julens gotter. Allt detta kostar 250 kronor som betalas in på bankgiro 899-9245. Efter anmälan som ska ske senast fredag den 23 november till Britt-Marie, telefon 0456 270 99 eller 072 725 32 37. Eller så kan man ringa Tina på telefon 070 635 41 14. I priset ingår 4 lotter. Medtag gärna vinst till lotteriet med ett ungefärligt värde av 100 kronor. Buss utgår från föreningarnas hus på Magasinsgatan 3 klockan 11.30. Vid tillägget många anmälda från Bromölla kommer bussen att utgå därifrån. Tid och plats om det meddelas senare. Varmt välkomna att fira in julen i trevlig gemenskap.
Medlemmarna i Landskrona Svalöv SRF inbjudes till middag tisdag den 13 november klockan 14 på Nya Hotell Öresund. Adress Sofia Albertina plan nummer 5. Anmälan till Inger telefon 22465. Alla hälsas hjärtligt välkomna, undertecknat styrelsen.
följer tre inbjudningar från SRF Lundabygden, först av allt till årets sista föreningsmöte, som kanske är det viktigaste under 2018. Vi ska tillsammans bestämma vilken verksamhet vi ska ha under 2019 och vad den får kosta. Verksamhetsplan och budget ska alltså fastställas. Och vi ska också bestämma vilken medlemsavgift vi ska betala för nästa år. Du bjuds på en lättare förtäring. Mötet hålls torsdag den 22 november mellan klockan 18 och 21 i föreningslokalen på adressen Tordensvägen 4i i Lund. Sista anmälningsdag är måndag den 19 november till kansliet som har telefon 046 211 0674 och e-postadressen srfkansli.lundabygden@bredband.net. SRF Lundabygden har också en SRF-träff måndag den 26 november mellan klockan 13.30 och 16. Då har du möjlighet att handla av våra egna hantverkare, kanske lite julklappar eller någonting till dig själv inför adventsfirandet. Är du själv hantverkare och vill vara med och sälja, så meddela Conny på kansliet så kan vi ställa fram ett bord åt dig. Vi kommer att servera kaffe eller te med kaka. Och självklart kan du komma att bara prata och fika utan att handla. Detta i föreningslokalen. Deltagaravgiften är 20 kronor. Och sista anmälningsdag är torsdag den 22 november till kansliet. SRF Lundabygden bjuder också in till nyårsrevy. För den perfekta inledningen av det nya årets verksamheter har vi bokat 30 biljetter till Arlövsrevyn 2019. Medverkande är Kent Nilsson, Sven Melander, Jenny Rosengren, Lotta Torell, Robert Rydberg, Anders Altgård och Christian Åkesson. Föreställningen är lördag den 26 januari klockan 19.30 och vi sitter på raderna 1-3. Priset per biljett är 300 kronor och garderobsavgift erläggs på plats. Anmälningar ska vara gjorda senast fredag den 23 november klockan 12 till kansliet.
Så hälsar Malmö blindförening både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till Samkväm i Annebergsgårdens matsal, Annebergsgatan 15A i Malmö, söndagen den 11 november mellan 16.00 och 18.00. För underhållningen svarar bland annat Lars-Gunnar Dahl från Skånska Mannar. Hemresa med färdtjänst ska beställas hemifrån till klockan 18.00. Och nästa sammankomst blir den 9 december. Hjärtligt välkomna!
SRF Malmö hälsar först av allt välkommen till sin dagverksamhet. Man träffas mellan klockan 13 och 15 eller på onsdagen mellan 12.30 och 16. Då kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Måndag den 12 november blir det frågesport och tidningsläsning. Tisdag den 13 november blir det bingo och onsdag den 14 november kanasta. SRF Malmö välkomnar också till sopplunch på föreningen. Måndag den 19 november klockan 13. Innan vi äter lunch kommer SRF Skånes ombudsman Roger Jonsson och berättar om sitt arbete. Vi bjuder på svampsoppa och ett gott bröd och avslutar med kaffe och en liten kaka. Du får allt det här för 20 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till 14.45. Vill du ha med så anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller via mail till info@srfmalmo.se senast måndag den 12 november. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö bjuder också in till studiebesök på Malmö Opera. Det är ingen vanlig arbetsplats utan här finns närmare 90 olika yrkeskategorier. Skickliga specialister ser till att varje uppsättning får möta sin publik. Det är mycket som ska klaffa både före, under och efter föreställningen. Visningen innehåller besök i foajén, salongen, stora scenen, verkstaden, loger, övningsrum och perukavdelning med mera. Måndag den 26 november klockan 13.45 samlas vi i entrén på Malmö Opera. Rundvandringen är 1,5 timme lång och efteråt bjuds det på kaffe och kaka. Man kan beställa färdtjänst hem till klockan 16.15. Vill du följa med så anmäl dig till kansliet senast måndag den 19 november. Glöm inte att meddela om du behöver ledsagare. Vi har ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och styrelsen för Synskadades förening SRF Malmö kallar härmed till föreningsmöte. Mötet kommer att hållas måndag den 3 december klockan 18 i vår lokal på Wendelsfridsgatan 13. Verksamhetsplan och budget för 2019 ska fastställas. Vill du ta del av förslag till verksamhetsplan och budget så tala om det när du anmäler dig. Föreningen bjuder på kaffe och lite förtäring. Färdtjänsthem kan du beställa till klockan 20. Anmäl dig till kansliet senast måndag den 26 november. Hjärtligt välkommen hälsar också här styrelsen.
Så bjuder SRF Ringsjöbygden in till två evenemang. Den 20 november en tisdag är det en föreläsning på Karidal klockan 17. Efteråt blir det fika och hemresa är lämpligt att beställa till cirka 19.30. Och den 4 december klockan 16 blir det adventsfika också på Karidal. Då kan hemresa beställas till cirka 18.45. Anmälan som vanligt till Birgitta, telefon 0413 54 13 33.
Vi rundar om med en ändring i busstrafiken i Malmö. Där vägarbetas det på Carl Gustavs väg. Och på måndag den 12 november betyder det att den stängs av för en rad bussar. Och det för i sin tur med sig att hållplatsen Södervärn, läge J, stängs. Och resenärer med busslinjerna 1, 3 och 35 hänvisas till en tillfällig hållplats på Spårvägsgatan. Medan resenärer med linje 2, 6, 7, 8 och 54 istället hänvisas till en tillfällig hållplats på Södra Förstadsgatan. Hållplatsen Tandvårdshögskolan B stängs också. Här hänvisas istället resenärer med bussarna 1, 2, 6, 7, 8, 35 och 54 till hållplatsen Triangeln B. Medan de som åker linje 3 och 141 hänvisas till en tillfällig hållplats på Spårvägsgatan. Hållplatsen Tandvårdshögskolan A stängs också. Och här kan de som reser med bussarna 1, 3 och 35 istället använda hållplatsen Malmö Södervärn A. Och de som åker med linje 2, 6, 7, 8 och 54 hänvisas till hållplatsen Malmö Södervärn läge K. Och så ska det vara till den 30 november klockan 15. Och med det beskedet är det dags att sätta P för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer nästa fredag den 16 november.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!